Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Vi ägnar ju oss åt det som är avgörande för livet i kyrkan. Det är ju inte så att vi håller på med plusmeny eller extra tillägg, utan vi ägnar oss åt det som har med grunden, fundamentet, livskvalitet och inriktning att göra. Och därför är det väldigt roligt att se alla er här. För jag vet och tror att det här kan påverka ditt liv här och nu och inriktningen framöver. Jag fick ju temat idag att tala om Jesus, mitt hopp. Och så tänkte jag, men det är ju ett strålande tema. Vad roligt det ska bli. Och så började jag titta på begreppet hopp. Så blev jag helt förtvivlad, för jag tänkte, ja, vad är det egentligen? När man väl börjar borra i begreppet hopp. Vi vet ju att det är något bra. Men vad är det? Och vad är det som är bra? Vad har du för relation till hopp? Och hopplöshet. Hopplöshet har jag ju hört. Det sa man till mig när jag var ung. Du är ju helt hopplös. Men när man tänker på vad menar de då? Då är det ju något annat. Vad är man när man är hopplös? Ja, jag har sett människor som på riktigt är hopplösa. Det är bara att slå på tv:n. Se de människor som står bredvid massgravarna i Ukraina. Eller de som upplever den svåraste sorg. Jag har sett ansiktsuttrycket hos de som benämns som hopplösa. Men vad är det då att vara motsatsen? Att vara hoppfull. Hur är en människa som är hoppfull? Och nästa fråga blir ju då, var i livet är du? Bibeln har några tunga begrepp som man återkommer till väldigt ofta. Det är tro och det är hopp. Och allt detta landar i kärlek. I Korinthierbrevet, det 13:e kapitlet, så talas det om tro, hopp och kärlek. Tron har som symbol korset och hoppet har som symbol, vad sa ni? Ankaret och kärleken hjärtat. Och ett ankare, det vet vi ju vad det är. Det är ju någonting som man använder när man är ute i båt och av olika skäl behöver i en tillvaro få en fast punkt. Man fäster ankaret i en ankarlina eller en kätting och så släpper man ankaret ner i djupet. Det försvinner bortom synfältet och det landar i en bottenmylla. Och så håller det båten på plats. Både i storm och till viss del i stiltje. Och det utgör en trygghet. Symbolen för hopp är ankaret. Hoppet i den kristna kontexten, det kopplar mer till den mänskliga viljan än till känslan. Och det där är ju rätt så avgörande, då det mesta i vår tillvaro förankras i känslan. Det är ju känslan som mer och mer präglar dig och mig i vårt vardagsliv. Det är den som avgör om livet är bra eller dåligt. Det är det som avgör vad vi ska göra. Känns det bra eller känns det dåligt? Ja, det är det som väger tyngst på vågen. Men när vi talar om hopp i biblisk kontext så är det ett begrepp som kopplar mer till människans vilja. Viljan att ta emot, uppleva och återse. Det handlar om en vilja att sträva och ta sig vidare. Det är inte bara ett begrepp som kopplas till välmående, utan det finns också en dimension av frustration som ryms i begreppet hopp. Det är ett fantastiskt uttryck. Det vi också vet är att hoppet är helt nödvändigt för att en människa ska kunna existera under lång tid och utvecklas. Utan hopp upphör livet, brukar man säga. Nu vill jag ta med dig till apostlagärningarna. Det första kapitlet, och jag tror mensan vi ska stå upp när jag läser idag. Så ni får syre i kroppen och hör ordentligt. Vi läser ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet, verserna 1-11. Och vi läser de ord som läkaren Lukas har tecknat ner. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem så sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes, han döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, tack för att vi får finnas i den här kyrkan idag för att fira gudstjänst tillsammans. Tron är enkel men levande. Att du finns i den här gemenskapen. Att du kan tala och beröra. Herre, jag ber att du genom din heliga ande skulle leda mina tankar och styra min tunga så att jag får tala på ett sådant sätt så att det blir till glädje och nytta för den som lyssnar. Tack att du hör vår bön. Amen. Varsågod och sitt. Lärjungarna har under 3 års tid med egna ögon fått se denna märkliga man som kallas Jesus Kristus. Guds egen son, Messias, kungars kung, röra sig på den här jorden. De har under de här 3 åren fått uppleva hur tron successivt har ökat och förhoppningen i tillvaron har tilltagit. Och de har fått se att hans ord backas upp av kraft och handling. De har fått se hur han lyfter den svage, den trötta, den utstötte, den som ingen vill ha att göra med. Och de har fått se hur han talar och hoppet tänds i människors ögon. De har med egna ögon fått se hur denna Jesus lägger sina händer på sjuka och de blir friska. De har sett och hört hur han förlåter från synd och skuld. Och de har sett hur människor lämnar helt förvandlade. De har också sett när Jesus tas till fånga. Och de står och ser när han drar sina sista andetag på korset. Och de har hamnat i den djupaste misär. Allt det som de hade känt och hoppats hade pulveriserats när man kör spjutet upp i sidan och konstaterar att han som de hade hängt upp sitt liv på och lovat dyrt och heligt att de skulle följa, han är nu död. De har också upplevt att efter 3 dagar så kliver han ut ur graven. Och de har nu fått uppleva gemenskapen som Lukas beskriver det. Och han har bedyrat att han är verklig. Han är åter och hoppet har på nytt igen tänts i deras hjärtan. Det finns en framtid. Det finns kraft. Det finns ett hopp för mänskligheten. Nu står de på nytt igen. Och helt plötsligt ser de honom lyftas upp i himlen. Och de är på nytt igen ensamma. Jag vet inte om det har dragit för långt. Men jag tror ändå deras tillvaro någonstans på nytt igen rämnar. Hopplösheten tar sin plats i deras tillvaro, för nu är de själva igen. Han som skulle vägleda, han som skulle göra det som är det omöjliga, nu är han inte där. Han är borta. De står kanske helt tysta med tom blick och tankarna, de bara har stannat. Hopplöshetens tillstånd. Nu är det kört. Vad ska vi göra nu? Känslan har du och jag säkert varit i. Tillståndet är inte helt ovanligt att hamna i. När det som man hade hängt upp sin tillvaro på helt plötsligt rycks undan. Många är det som har suttit på en begravning och stirrat in i en kista och det känns bara tomt. Många är det idag som växer upp och får höra att det finns ingen möjlighet till en framtid. Förutsättningarna är borta. Det är i det sammanhanget som lärjungarna står. Då ansluter 2 änglar. Och så ställer de den där kanske korkade frågan, men ändå så helt avgörande frågan. Varför står ni här och tittar mot himlen? Ja, vad ska man annars göra? När hoppet är borta. Varför sitter du och stirrar in i tomma intet, helt paralyserad? Ja, är det så konstigt? Kanske du säger. När alla mina förutsättningar är pulveriserade, vad ska jag annars göra? Men i det läget så kommer det förlösande. Nämligen ett av Guds fantastiska löften. Den Jesus som ni ser lämna jorden här och nu, som nyss var här men som nu har lyfts upp, han ska komma tillbaka. Bibelns begrepp om hopp förankras i Guds löften. Det är inte en känslomässig förankring. Det är ett löfte som kommer från Gud själv. Och den som vet vad ett Guds löfte är vet också hur helt avgörande det är. För det som Gud någonsin lovar, det håller han alltid genom historien. Därför är det av största vikt att när man säger att det är ett Guds löfte, då ska man vara noga om att det verkligen är ett av Guds löften och inte någonting som har vridits till av en människa. Men är det så att budskapet och löftet kommer från Gud själv, då är det något som vi kan ankra i och något som föder hopp. Varför står ni och tittar här upp mot himlen? Han ska komma tillbaks så som han idag lämnar er. Den kunskapen, den påminnelsen blir för lärjungarna helt avgörande. För nu tänds en vilja i deras hjärtan. Om han ska komma tillbaks, om det är Gud som säger, då är det sant. Och då vill jag möta honom på nytt. För Jesus betyder allt för mig, för lärjungarna och för miljontals andra människor. Att leva i ett tillstånd där man tror på att Guds löfte är sant, det är att leva i ett tillstånd där jag vill att det ska ske och jag vill möta honom en gång framöver. För Guds löfte håller att lita på. Detta löfte är det stora hoppet i den kristna tron. Jesus skall komma tillbaks. Det är inte en skrämselpropaganda. Det är inte någonting som kopplas till någonting dåligt. För lärjungarna så var det det absolut vackraste man kunde tänka sig. För under 3 år hade de fått se denna sköna bild målas upp som spreds runt omkring Jesus Kristus, Messias. För där Jesus är, där lever livet. Jesus, kom tillbaks. I det sammanhanget så kommer man nu också ihåg det som Jesus precis hade talat till dem om innan han lyftes upp. Ni ska få kraft. Ni ska få kraft. De går därefter tillbaks, kan vi läsa i följande versar, till Jerusalem. De möts i en övre sal och där så är man tillsammans och nu börjar man bedja. För ännu ett löfte hade ju levererats. Inte nog med att Jesus ska komma tillbaks, under tiden vi väntar ska vi också få kraft. Det som vi behöver för att uthärda den tid som nu är mellan det att Jesus lämnar till dess att han kommer. Nu är man hoppfull. Man uppmuntrar varandra att be, för nu är man redo att ta emot det som Gud har att ge. Man är fyllda av hopp och förväntan och man har fått en inriktning på livet. Det finns kraft. Jag orkar inte en dag till, kanske du tänker. Det här har knäckt mig totalt. Då är det ett hopp. Ett budskap som kommer till dig idag. Det finns kraft för varje livssituation. För Gud har lovat att bära när du och jag behöver bäras. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Hopp skapar en tillvaro med ljus. Hoppet skapar en förväntan att vilja uppleva och ta emot. Och det ger mig ett fokus. Jesus sa, jag kommer tillbaks. Jag ska utrusta er med helig ande och ni ska vända ut över hela jorden och sprida detta fantastiska budskap. Och inte nog med det. Ni ska få hjälp av den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Och han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Varför då? Jo, för att hoppet ankrar i löftet som kommer från Gud själv. Och det fyller mig med en vilja och en strävan att ta mig vidare, att ta emot och vänta på det som ska komma. Något alldeles fantastiskt. Hoppet motiverar mig som kristen till förändring. Motsatsen är försoffning och apati. Det jag inte längre bryr mig riktigt om min samtid, mitt eget liv och vilken inriktning det har. Hopplösheten är ett tillstånd där jag ger upp, medans en hoppfylld tillvaro är motsatsen. Det är en strävan, det är en längtan för mig i en riktning som ibland kan kosta på. Men jag vill uppleva det som Gud har lovat. För det är mer värt än någonting annat. En hopplös kyrka är en passiv kyrka. En kyrka som inte ser möjligheter i tillvaron. Som inte engagerar sig utan som sluter sig likt en sekt och isolerar någonting som blir unket och på sikt bara föder död. Men en kyrka fylld av hopp är en kyrka som är i rörelse, som engagerar sig och som ständigt anstränger sig för att ge, ta emot och skapa förändring utifrån de löften som Jesus själv har gett. Kunskapen om Guds löften ger oss det vi behöver. Hoppet. Tro inte att jag är färdig som Kristus, säger Paulus. Tro inte att jag är en människa som har tagit emot allting. I Filipperbrevet, det tredje kapitlet, så uttrycker han sig så här. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, om jag menar att jag inte har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till. Genom Jesus Kristus. Jag står inte still. Jag har hört, jag har smakat, jag har förstått och jag har en tro på att Gud står för sina löften. Därför gör jag allt jag kan. Inte för att känslan säger det, utan för att intellektet och viljan säger det. Och med det kommer känslan. Du ska inte tro att Kalla har byggt sin framgång bara på ett känslomässigt rus. Det var en viljeinriktning. Jag ska vinna. Det kostade tårar, svett och många timmars av slit. Men hon förflyttades framåt. På samma sätt, säger Paulus, så är det med mitt liv också. Gud har lovat att det finns saker jag kan få uppleva. Han har gett mig ett förtroende, ett kapital. Han har sänt mig ut och han ska vara med kraft och med vägledning och hjälp. Därför sträcker jag mig framåt. Därför går jag fylld av hopp rakt in i tillvaron. Hopplöshet. Det är inte en tillvaro med brist på hopp. Hopplöshet är en tillvaro där hoppet har gått förlorat. Men den som sätter sitt hopp till Kristus, sätter sitt hopp till de löften som Gud ger, som alltid kommer att gå i fullbordan. Här eller framöver. Därför håller jag fast i detta. Jesus skall komma tillbaks. Hoppet är framåtriktande, ger oss perspektiv. Tron förankrar i tillvaron här och nu, men hoppet talar om det som ska komma. Det som du och jag kan få en del av. Därför sträcker jag fram mina händer i hoppfullhet. Därför öppnar jag mitt hjärta i tro på att Gud har något att ge. Och det gör att jag orkar en sträcka till, för Gud har lovat. Jesus skall komma tillbaks. Det är den kristna trons största löfte. För i och med det att Jesus ska komma tillbaks, så ska skapelsen återfödas. Frälsningen ska fullbordas och vi ska få uppleva det som Gud en gång hade tänkt. Vi är skapade för att leva i gemenskap med honom och med varandra i en miljö som kan liknas av ett paradis. Men det paradiset har gått förlorat. Titta på Göteborgs gator. Eller titta in i din egen tillvaro. Men Jesus, han har lämnat ett löfte. Han ska komma tillbaks. Och livet ska få en andra chans. Det är det som ska ske. Det är det som är det stora hoppet i tillvaron. Vi behöver inte förtvivlas i den tid som är. För Gud har sagt, jag ska göra allting nytt. Därför kan jag sitta på en begravning och känna sorg, men ändå hopp. Därför kan jag sitta med en tillvaro där mänskliga förutsättningar har pulveriserats och ändå känna hopp, för Guds löften håller och kan förändra mitt liv. Och Jesus, han ska komma tillbaks för att föra dig och mig dit. Uppenbarelseboken 21. Och jag såg en ny himmel. En ny jord. Till den första himlen och den första jorden var nu borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna. Och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk. Gud själv ska vara med dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Det här är inte en vilokudde. Det är en uppmaning till rörelse, engagemang i den tid som här och nu råder. Men med en inställning och en förståelse av att det finns någonting mer längre fram. Jesus skall komma tillbaks. Guds löfte håller. Jag tänker ofta, att engagera sig i miljöfrågan och i hållbarhetsfrågor, det är förenat med mycket ångestskapande. För att jobba för en förändring i vår tid bara på mänsklig förmåga, det skapar klimatångest på riktigt. Och det är en stor risk för mental härdsmälta och väldigt dålig hälsa. Men med ett hjärta fyllt av hopp på att budskapet är sant om att Jesus ska komma tillbaks, så uppmanar det dig och mig att faktiskt engagera oss i det uppdrag som Gud har lagt i våra hjärtan. Förvalta skapelsen till dess jag kommer tillbaks. Jag gör det för att Gud har sagt det. Inte för att jag ska i första hand överleva, för överlevnaden ligger i Guds händer. Utan jag gör det för att Guds löfte och hans uppdrag är nedlagt i mitt hjärta. Du är satt att förvalta skapelsen till dess att jag kommer tillbaks. Och då ska jag se hur förvaltarskapet har skötts. Men jag ska göra allting nytt. Det är inte en vilokudde, det är en sporrande kunskap för att du och jag ska engagera oss här och nu. Men med vetskapen om att om vi inte lyckas så kommer det en frälsare på samma sätt ner från himlen som han lyftes upp och han ska rädda världen, dig och mig. Jesus Kristus, mitt hopp. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att hoppets budskap inte bottnar enbart i känsla. Utan det bottnar i det som du har sagt och lovat. Tack att det finns frälsning, nåd och upprättelse. Tack att det finns gemenskap och närhet till dig själv. Och tack för att budskapet är sant, att du ska komma tillbaks. Tack för möjligheten till ett ingripande här och nu. Där livet får förutsättningar. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.